Ja, det har hänt mycket i svensk inrikespolitik den senaste tiden. Moderatledaren Anna Kinberg Batra har avgått och i den så kallade transportstyrelseskandalen har ljuset nu riktats mot statsminister Stefan Löfven själv. Om vi börjar med krisen inom Moderaterna, varför avgick Anna Kinberg Batra?
Ja, skälet var helt enkelt då att hon hade inte tillräckligt med stöd inom det egna partiet. Det blev nära nog ett slags upplopp mot henne, och när 8, närmare 10 länsförbund inom Moderata partiet uttalade sig och sa att de ville att hon skulle avgå, så blev trycket alldeles för stort. Det fanns inte förutsättningar för Anna Kinberg Batra att sitta kvar, och då valde hon att avgå. Och då blir det alltså ett val här längre fram, om en månad ungefär. Och skälen då också till att Anna Kinberg Batra får avgå, det är ju det att det har varit en fortsatt kritik mot hennes både person, att hon har varit otydlig i många frågor. Och sedan ligger ju också det här till last, det som hände då i vintras när hon försökte närma sig Sverigedemokraterna och kunde tänka sig då att alliansen skulle kunna störta den sittande minoritetsregeringen med hjälp av Sverigedemokraterna. Och det här vållade konvulsioner både inom det egna partiet, men framförallt också inom alliansen, där ju Centerpartiet och Liberalerna, för dem var det här en helt omöjlig fråga att ta till sig helt enkelt. Man ville inte sitta med stöd av Sverigedemokraterna i en regering. Sen har ju opinionssiffrorna rasat för Moderaterna. På ett år, från maj förra året till maj i år, så har man ju trillat ner från 25% ner mot 15%. Och allt detta har ju då lett till ett fortsatt misstroende mot Anna Kinberg Batra. Och hon drog då slutsatsen att det fanns ingen annan väg att göra. Hon ville inte ta den här striden som hon hade tänkt sig göra först med partiet på ett partistämma, utan valde då att kliva av, så att säga då, och så får vi då se hur det hela löser sig så småningom.
Ja, så en ny moderatledare ska väljas på en extra partistämma den 1 oktober. Vilka personer kan bli aktuella för att ta över partiledarskapet?
Ja, det finns väl två aktiva politiker idag som sitter alltså i riksdagen och som är de som utpekas som de mest troliga kandidaterna. Den ena är då Ulf Kristersson. Han är idag Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson. Vad jag har sett opinionsundersökningar och så är väl han som är populärast inom det egna partiet. Den andra kandidaten möjligen då, ingen av de här har ju själva sagt att de vill ställa upp. Det är Elisabeth Svantesson. Hon är arbetsmarknads- och integrations- och jämställdhetspolitisk talesperson för Moderaterna. Och hon har synts väldigt mycket i media. Hon har ju fått debattera just integrationsfrågor, invandrarfrågor med statsrådet Ylva Johansson och fått mycket mediatid, så att säga. Så hon är väl ett ganska så välkänt ansikte för väldigt många, i alla fall de politiskt intresserade här i landet. Så det är väl de två, Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson, som är lite av lågåtsare. Men sen har då en tidigare också moderat politiker och tidigare statsråd, Mikael Odenberg, ryckt ut på banan. Han är den enda som säger att han kan tänka sig att bli en ny moderatledare. Mikael Odenberg, han var ju försvarsminister i den borgerliga regering som tillträdde 2006. Men han avgick 2007 som försvarsminister och lämnade regeringen mycket i ilska då över att hans kollegor Fredrik Reinfeldt och finansminister Anders Borg betraktade då försvaret som ett särintresse. Och man hade ju då den här perioden också dragit ner väldigt mycket på försvaret, och det här gillade inte Odenberg. Men nu är han ju tillbaka i alla fall och kan tänka sig att försöka sy ihop det här partiet igen, som man säger. Chanserna för honom bedöms väl inte så väldigt stora egentligen, men han finns med där och kanske tvingar ut de andra kandidaterna på banan så att man får en mer öppen process. Sen är det väl många här som hoppas på att gamle Carl Bildt skulle kunna göra en comeback i svensk politik. Han lämnade ju den svenska politiken 1999. Han var ju partiledare för Moderaterna 13 år och statsminister. I en radiointervju här i veckan med norska radion så sa han i alla fall inte rakt ut nej till detta, utan skruvade väl lite på sig inför frågan. Carl Bildt är väl också känd för att kunna ge lite kryptiska svar till journalisternas frågor. Men det är väl då bara många hoppas på att Carl Bildt skulle kunna komma tillbaka som en slags frälsare av partiet, men det är väl tämligen osäkert att det blir så, utan det är väl Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson som nu är huvudkandidaterna, om de nu kommer att ställa upp. Sen är det ju en månad kvar, så det kan ju hända mycket också i det här spelet.
Så vad betyder allt det här för alliansen ett år före riksdagsvalet?
Ja, det är ju naturligtvis inte bra sett ur alliansens ögon att man har den här partistriden inom Moderaterna. Man har ju också en partistrid inom Liberalerna, där Jan Björklund är ju utmanad av Birgitta Olsson, och där kommer ju avgöras också senare i höst. Nu har väl Jan Björklund tydligen ändå ett övertag här inom det egna partiet opinionsmässigt. Men för alliansens del så är det naturligtvis, där visar ju på svagheter, och det visar också då på att man gentemot väljarna inte riktigt vet vilken politik som man kan komma att föra här framöver. Moderaterna har ju förlorat väldigt många av sina väljare just till Sverigedemokraterna och på sistone också då till Centerpartiet. Och det gäller ju då att hitta en gemensam politik, och framförallt om det ska bli en alliansering så måste man ju få tillbaka de väljare som har flytt ifrån det borgerliga lägret till Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna ligger ju idag runt en 16-18% i opinionsmätningarna. Så det är ju väldigt många människor där, många väljare som finns att locka tillbaka till alliansfållan så att säga. Och det blir väl den stora utmaningen här då för den nya moderatledaren också, att både försöka hela partiet och att också få tillbaka tidigare flydda moderata sympatisörer.
Dramatiken kring Transportstyrelsens outsourcing av datatjänster fortsätter. Hittills har generaldirektören för Transportstyrelsen fått gå, liksom två statsråd. Och så sent som i söndags så avskedade statsminister Stefan Löfvens närmaste medarbetare, statssekreteraren Emma Lennartsson. Och det politiska fokuset har nu riktats mot statsministern själv. Vad är det som händer?
Ja, det kan man verkligen fråga sig här. Här pågår ju olika undersökningar om vad olika statsråd och statssekreterare har känt till i den här outsourcingsfrågan. När de fick reda på att det var fara på taket så att säga, när man hade då lämnat över en del av den här driften av Transportstyrelsens olika dataregister och lade det på ett olika företag som IBM hade utomlands. Och nu visar det sig då att den här bilden som Stefan Löfven tidigare har sagt att han fick kännedom om det här i december månad 2016, det väcker då förvåning i och med att hans egen statssekreterare nu har sagt att hon har känt till det här 10 månader tidigare. Och det fick ju Stefan Löfven att här på söndagen inkalla ett extra regeringssammanträde och omedelbart avskeda sin statssekreterare Emma Lennartsson. Och då riktade sig ju frågorna naturligtvis mot Stefan Löfven. Är det här verkligen sant att han inte fick den här informationen förrän 10 månader senare? Eller har han känt till det här men har mörkat den här uppgiften? Och det här är ju någonting som Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson tror att Stefan Löfven har gjort. Och i veckan här så krävde han också statsminister Stefan Löfvens avgång. Det skulle ju i så fall leda till en regeringskris om det skulle bli fallet. Men ifrån den alliansregering från de borgerliga partierna så är man betydligt försiktigare här. Man vill uppenbarligen inte gå i clinch här med Stefan Löfven. Och Stefan Löfven har inte gjort några som helst uttalanden. Han dragit sig tillbaka. Det har varit väldigt tyst ifrån Rosenbad i den här frågan. Och ifrån alliansens sida så är det väl inte särskilt välkommet om man skulle få en regeringskris och ett nyval nu i höst. När både Moderaterna saknar partiledare och det också är lite osäkert inom Liberalerna kanske, och det inte finns någon gemensam riktigt bra politisk plattform att stå på och möta väljarna på i ett val som kanske då skulle kunna hållas om i så fall om några månader. Så det är en öppen fråga ännu. Vad man väntar på just nu när vi talas vid här, det är ju ett uttalande från Stefan Löfven, ett förtydligande från hans sida. Sen ligger det fortfarande då ett annat statsråd, försvarsministern Peter Hultqvist, han är ju också utsatt då för alliansens kritik, och där kvarstår ju kravet på ett misstroende omröstning vad gäller Peter Hultqvist när riksdagen samlas här i mitten på september månad. Så det är fortfarande väldigt många bollar i luften här och väldigt mycket oklarheter om vad som ska hända i den här frågan, som både kan få stora konsekvenser då för både om vi får en regeringskris eller inte och vad som händer då inom alliansen.
Om ett par veckor lägger den socialdemokratiska minoritetsregeringen fram sin budget för nästa år. Man har efter hot från den borgerliga oppositionen fått dra tillbaka två förslag om skattehöjningar. Samtidigt så går Sveriges ekonomi strålande och det finns reformutrymme på hela 40 miljarder för nästa år enligt finansminister Magdalena Andersson. Det talas redan om mycket valfläsk i den kommande budgeten. Vet vi redan nu vad man vill satsa på inför valet nästa år?
Ja, en del har ju sipprat ut och det kommer väl att sippra ut de närmsta veckorna också. Vi vet ju då att det finns beslut på och överenskommelser också med oppositionen vad gäller satsningar på försvaret. Mera pengar dit, åtskilliga miljarder. Likaså ska ju polisen få ordentligt mer av resurser då, både för att fortsätta med utbildning och anställa flera poliser. Det är ju några av de frågor som har kommit ut. Sen har man ju också har det kommit en del förslag som har blivit kända här vad gäller miljöpolitik. Bland annat då så ska regeringen nu satsa många miljoner, 600 miljoner kronor på att komma till rätta med övergödning, miljögifter och nedskräpning i sjöar och hav. Man ska satsa pengar också på att rensa efter gamla industrier, alltså mark och sådana saker, så att det kan bli mark som man kan använda för att bygga bostäder på till exempel då. Men i övrigt så får vi vänta och se vad som kan komma. Det spekuleras i att kanske att man kommer med ett förslag om höjda barnbidrag. En sak som redan verkar vara klart, och det är ju det som Vänsterpartiet sitter ju inte med i regeringen, men man har ett inflytande på i budgetförhandlingarna i alla fall. Och man har från Vänsterpartiets sida fått igenom nu att från nästa år så ska studiebidragen för de som studerar, alltså på högskolor och så vidare, höjas med 300 kronor i månaden. Så vi kan nog vänta en mera saker de närmaste veckorna. Det är ju den taktik som alla sittande regeringar har idag, att komma med lite olika avslöjanden om vad budgeten innehåller för att få så mycket mediebelysning som möjligt.
Delar oppositionen och oberoende ekonomer bilden av det goda ekonomiska läget i Sverige?
Nej, det gör man väl inte. Ja, alltså, det är ju väldigt gott ekonomiskt läge, och Magdalena Andersson säger ju då att man har 40 miljarder kronor här att disponera, och egentligen då så skulle det kunna vara dubbelt så mycket egentligen då, beroende på att man ändrar också här kommande år och ändrar man förutsättningarna för det här, hur man definierar överskott i de offentliga finanserna. Och i år så ska det vara 1% av BNP, men från 2019 då ska det bara vara 0,33%, och det skulle då utöka möjligheterna för den sittande regering att kunna spendera än mera pengar här framöver. Men kritiken som kommer ifrån oppositionen och som kommer ifrån kanske också en hel del ekonomer, det är ju det att man i dagsläget där vi befinner oss på toppen av en ganska lång högkonjunktur i Sverige, det är därför vi har de här goda tillgångarna på pengar. Och det handlar ju om att bruttonationalprodukten, tillväxten i ekonomin, har visat sig bli betydligt starkare än vad man tidigare hade trott. Den lär hamna strax över 3% i år. Det är det som genererar då de här stora inkomsterna för statens sida. Hushållen fortsätter att konsumera och bostadsbyggandet är det som är lite av motorn i den svenska ekonomin för närvarande. Men under högkonjunktur, och det här var ju en käpphäst som Magdalena Andersson, finansministern, själv hade inför förra valet, då skulle man ju, då sa ju hon då att ladorna var tomma när hon kritiserade den dåvarande borgerliga regeringens ekonomiska politik. Nu menar ju den borgerliga att nu gäller det just att fylla ladorna inför den lågkonjunktur som kommer att komma om ett eller annat år, något sådant. Och då ska man inte spendera så här väldigt mycket pengar på olika reformer. Så det här är en diskussion, en debatt som vi kommer få höra väldigt mycket om under hösten och med start då i mitten på september när regeringen lägger fram sin budget som ju blir en valbudget inför nästa år.
Sommaren går mot sitt slut i Sverige och det finns nu väderfacit för hur sommaren blev. Och den blir inte så bra, tror jag, va?
Nej, meteorologerna kan nu konstatera att sämre sommarvärme har vi inte haft i Sverige. Man får gå tillbaka ända till 1862. Maximitemperaturen under juni till augusti blev bara 28 grader och det skedde i Oskarshamn den 18 juni och i Kalmar den 19 juni. Det meddelar då SMH i vädertjänsten. Och det har varit väldigt blåsigt också, har väl de flesta tycks märka. Å andra sidan så har temperaturen legat kring 20 grader och många är ganska nöjda ändå när man pratar med folk så här när folk är tillbaka från semestrar och skolorna börjar med att det var inte så tråkig sommar i alla fall. Även om det blev kanske väldigt lite av tid som man tillbringar på badstränderna och så. Tråkigare är väl kanske då att våren också var ganska nyckfull och det har ju lett då till att äppelskörden i Österlen är bara hälften så stor som normalt. Och på många håll i landet här så blir det nästan inga plommon, inga körsbär och så vidare. Och det har blivit lite, väldigt lite av blåbär rapporteras det nu också. Det blir brist på blåbär uppe i Norrland och priserna rakar i höjden. Blåbär har ju blivit något väldigt populärt, väldigt nyttigt att äta blåbär, innehåller väldigt mycket nyttiga ämnen påstås det då, bland annat som är bra för minnet. Så att bärmässigt är det väl inte någon höjdarår det här heller. Osvalt och blåsigt har det varit, men som sagt ändå så verkar folk tämligen nöjda ändå med den sommar som har gått.